Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden. Podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Hej och välkommen till ett väldigt speciellt avsnitt av We Are Influencers. Det är väldigt speciellt för mig och även med mig tror jag många bloggveteraner som var med på tiden då bloggen liksom kom egentligen till oss alla. Vi snackade ungefär 10 år sedan då en kvinna verkligen så här stack ut i att börja bygga det här yrket till vad det blev till slut. Folk kallar mig ibland för bloggmamman, men nej. Den här tjejen är the original bloggmamma. Jag pratar såklart om Ebba Kleberg von Sydow och hon är dagens gäst i podden. Ebba var ju definitivt en av de som gick i bräschen för sådär 10 år sedan och började etablera det här yrket och började prata i media om vad faktiskt bloggare gjorde för någonting på riktigt och att man skulle respektera dem som en yrkesskara. Och det är en av anledningarna till att vi i Influencers of Sweden har instiftat Ebba-priset till hennes ära. Och det priset är ett hederspris vid Stora Influencerpriset som kommer att delas ut den 13 oktober för första gången. Och jag personligen är sjukt pepp på den här intervjun och den tog vändningar som jag kanske inte riktigt hade väntat mig på ett bra sätt. Ebba och jag pratar om just den här tiden. Vad var det som hon och Veckorevyn egentligen gjorde ur ett historiskt perspektiv? Och känner hon någonsin själv prestationsångest? Här kommer min efterlängtade intervju med Ebba Kleberg von Sydow.
Välkommen Ebba Kleberg von Sydow.
Tack så mycket.
Äntligen är du här.
Nej, men äntligen är du här. Det är faktiskt du som är här på mitt kontor.
Ja, jo, jag vet, men äntligen är du med i podden. Det här är ju liksom, det här är ju bucket list moment.
Vad härligt. För mig. Ja, men jag är jätteglad att vara med. Väldigt roligt. Ja,
men vad roligt. Vad glad jag är. Du behöver ju förmodligen ingen vidare presentation egentligen. Men jag tänker ändå att du... Jag tycker alltid det är lite roligt när folk berättar om sig själva. Så att jag tänker att du får göra det.
Usch, det är ju inte något härligt alltså.
jag trivs ju väldigt jag mycket. Också.
Jag trivs ju generellt mycket bättre med att... presentera andra också, kanske därför jag råkar jobba mycket som programledare, för att det är liksom härligt att boosta någon som sitter in till och berätta om dem och också se hur den personen reagerar då. Det är ofta väldigt roligt. Speciellt i direktsändning.
Peak.
nej. Men det är verkligen det. Det jag tycker är jättekul. Och om jag ska presentera mig själv så skulle jag nog säga att jag ändå... I dessa tider när alla har influenser på sitt visitkort ändå någonstans identifierar mig mycket som journalist, författare och programledare.
Var någonstans kommer Säker stil in i den?
Ja, tror jag alltid egentligen. Eller kanske i synnerhet då som journalist och författare. Jag kom ju här från bokmässan för inte så länge sedan. Där vi var, Emilia och jag, och presenterade nya Säker stil-boken. Och efter bokmässan får jag alltid en sån här härlig inspirationskick och tänker att jag måste flytta fram författare på visitkortet.
Hur många bokböcker har du skrivit nu?
9 eller 10.
Alltså det är ju skitmånga.
Ja, när ska du ser, det är ett bibliotek här,
ja,
på kontoret.
Faktiskt. När skrev du den första? Vilken var det? Det var
2005. 2005 släppte jag Ebba Stil, precis. Ja. När jag var då väl 24.
Teeny tiny baby. Men alltså, jag tänker...
Och sen dess så har jag ungefär gjort en bok om året nu de senaste åren. Jag har liksom haft det som lite strategi sådär också. Det känns ganska lagom, både vad jag mäktar med men också vad andra mäktar med.
För du ska bli så överexponerad.
Nej, men liksom lite så. Och böcker är ju så otroligt kul att jobba med, men också mycket jobb med dem. Det är ofta ett projekt som löper över 1-1,5 år. Även då en bok som min gravidbok exempelvis. Där skriver jag ju fackböcker där man samlar in så mycket expertröster, fakta. Man väger många ord på guldvåg och det är många inblandade i ett sånt projekt. Det är liksom ett traditionellt bokförlag som Bonnier, och där är det redaktör, det är förläggare, det är korrekturläsare, formgivare, marknadsansvarig. Det är liksom många...
It takes a village.
Ja, men lite så. Tills man äntligen står där på bokmässan.
Är det det som är liksom...
Ja, det är så härligt.
Det är det som är målbilden.
Ja, det är så härligt. Älskar det.
Alltså jag håller ju på att skriva min första bok. Så att, och jag var ju på bokmässan nu och liksom kikade in och hälsade på mitt förlag. Och bara såhär, ja här kanske man är då nästa år. Och så sen så pratade jag med marknadstjejen och jag bara, ja jag tänker kanske man är där nästa år. Hon bara, ja det är klart att du ska vara med nästa år. Jag bara,
Det var alltså, en härlig känsla.
Jättehärlig och jätteknäpp.
Och vad är det för bok?
Den heter Yrke Influencer.
Ja.
En fackbok om en handbok för hur man jobbar som influencer. Jag tänker att det är rätt i tiden.
Ja men verkligen, verkligen. Och är det också då är det också mycket jobb med.
Nu går du in i intervjurollen.
Nu går jag in i intervjurollen. Fast jag är nyfiken, ja. Att det är liksom många expertröster som du ska med och mycket.
Precis.
Och det är så svårt att skriva böcker idag också. För att det är extra svårt idag. För att det där är ju egentligen någonting som hela tiden är väldigt flytande.
Absolut.
Men det är också influencer idag är ju kanske inte vad det är våren 2019.
Nej, men det är också därför jag försöker inte prata så mycket om kanaler. Utan snarare prata om strategi och varumärken. Märkesbyggande och den typen av, och inte liksom snöja in mig på så här startar du en blogg.
Nej.
Utan liksom försöka vara lite mer övergripande i vad det handlar om, och det är ju att bygga relationer liksom.
Verkligen.
Så att ja, det, vi får se. Vi får se vad det blir av, men det känns ändå så här, ja, det är ju sjukt spännande och en otroligt intressant process. Och lite hårslitande också.
Ja. Verkligen. Men så roligt, och för mig var det nog också, är det så att böckerna är så speciellt, för det var så tidigt min dröm att jobba med skrivande och att få bli en publicerad författare. Och det är ju så roligt med böcker, för det är ju fortfarande det idag. Det tänker jag på nu när vi släpper böcker, att bokens kraft är så stark fortfarande. Man blir så glad över det, eller jag blir så glad över det.
Varför tror du att det är så?
Ja, men det är ju konstigt, för tidningens, magasinets kraft är ju så svag idag. Jag känner mig som en dinosaurie som fortfarande prenumererar på 4-5 tidningar och en glad betalande prenumerant liksom. Hur många är vi kvar snart? Inte så många.
Liksom...
Prenumererar du på några?
Nej.
Inte en enda?
Nej, jag har en tidning som följer med min, att jag är med, för jag är med i Unionen Egenföretagare, då får jag driva eget. Men jag prenumererar inte på någon.
Nej, jag prenumererar på Råd och Rön. Jag prenumererar på Sköna Hem, Svenska Dagbladet Junior till barnen, DN, Residence. Tänkte börja prenumerera på Kamratposten nu till barnen också kanske. Tycker jag KP kan vara lite
kul.
Gud,
jag känner lite så här jultidningar när du pratar om det här. Jag bara, jultidningsförsäljningen.
Ja, nej, vi kommer ju från ämnet. Men bokens kraft är stark, tror jag. För att det är ett härligt... en härlig mediekanal. Liksom. Man älskar det där. Den är dessutom snygg.
Mm. Sen tror jag också att det handlar om just det här att man blir kanske lite utvald. För att nu i en tid då alla kan starta egna kanaler, alla kan bli en influencer, alla kan blogga och YouTube.
Fast alla
och
kan ju publicera en bok också.
Ja, fast just det här att man ändå får gå via ett förlag, att man blir utvald av ett förlag och får den spridningen. Mm. Liksom.
Däremot så tänker man ju mycket på, tänker jag på, som jobbar mycket med marknadsföring och strategier, så tänker man mycket på bokförlagen förstås. För vad är det som gör att du kände det här pirriga att nästa år ska jag få stå i bokförlagets monter? Varför behöver du ett bokförlag egentligen när du har en direktkanal till dina följare? Varför behöver vi Säker Stil ge ut boken via Bonnier Fakta? Så det gäller ju, bokförlagen får ju inte bli får inte göra samma resa som skivbolagen har gjort. Eller det kanske de får, men då kan jag bara säga lycka till.
Ja.
Så det blir extra viktigt för bokförlagen hur de jobbar med sina författare. Och deras existensberättigande. Och det är det som är så spännande med det som både du och jag gör, att det kastas om så snabbt i det här medielandskapet. Varför ska man blogga för en tidning? Varför ska du blogga för en tidningsportal idag? Och liksom hur trenderna svajar fram och tillbaka detta. Det är ju så spännande.
En fråga till angående författarskapet. När började du kalla dig författare? Var det efter första boken eller dröjde det några stycken?
Nej, det var någon som sa till mig någon gång att man ska ha publicerat typ, oj nu är det min kaffemaskin som mitt rymdskepp till kaffemaskin. att man ska publicera 7 böcker oj. Innan man får kalla sig författare på riktigt. Och så är det någon annan som har sagt att man kan inte kalla sig författare om man inte skriver riktiga böcker, det vill säga romaner.
Aha.
Fast det var en gissa, jag var en romanförfattare.
Förmodligen.
Som sa det. Och det där med 7 böcker tror jag fastnade i mig någonstans. Så efter det så kände jag att det var fasen.
Okej.
Okay. Och sen är det så här, vad är en författare idag? Är det att sitta... eller vad är mitt mål som författare? Och mitt mål är att bli läst av så många som möjligt. För det har alltid varit mitt mål i allt jag gör. Det är att sprida det som jag skriver och gör till så många som möjligt. För det är viktigt för mig. Sen för någon annan så kanske det bara är den där känslan av att vara publicerad och lyckan över att det är 5 personer läser och att de älskar det. Det kanske är jättebra. Och själv så vill jag liksom att det bara ska vara så många som möjligt.
Har det där varit genomgående? För jag tänker liksom, om man går tillbaka på... För du är ju journalist i botten och så sen bloggare och sådär. Var det viktigt för dig just det här med spridningen? Att få väldigt många att läsa snarare än att liksom kanske ha en hubb av människor?
Ja, men det har varit avgörande för mig. Alla mina yrkesval som jag har gjort. Jag har alltid tänkt så. Hur når jag ut till så många som möjligt? Från det att jag... vill in på Expressen, som ju när jag började jobba på Expressen fredag och sedan jag blev chef för bilagan var det då mest liksom kommersiella och breda man kunde tänka sig. Man nådde ut till skitmånga människor och det tycker jag är jättekul. Och sen för att det är någonstans ju makten att kunna påverka förstås, det ska jag inte sticka under stol med, det tycker jag är väldigt roligt. Och sen också med att börja jobba med tv, att se vilken fantastisk genomslagskraft tv-mediet fortfarande har och vad som händer när man börjar jobba också som liksom ansikte i rutan och vad det vidgar ens fönster och vad man då kan göra för nya saker. För jag tänker ju hela tiden så att jag bygger min plattform, vad kan jag göra med den sedan? Inte bara för att det är härligt att bli tv-sminkad och synas i rutan, utan jag tänker ju då ett steg längre, vad kan jag sedan göra med det, vad kan jag göra för den här publiken och hur kan jag inspirera dem och hur kan jag underhålla dem och göra saker som kanske gör deras liv lite trevligare en torsdag morgon med en ny podd eller en stund med en ny bok eller vad det nu kan vara. Men så det har väl alltid varit någonting, att jag har valt de vägarna där man når ut bredast, kanske snarare bredd än cred flera gånger.
Bra citat. Ja, där har jag veckans liksom, grafikomslagscitat. Men jag tänker att vi ska liksom backa bandet, för du är ju ändå ur blogg mamma liksom.
Det började väldigt tidigt.
Det började väldigt tidigt. När började du blogga?
Jag började blogga, tror jag, 2000. När började du blogga?
2001.
Ja.
2005 på svenska.
2005 på svenska. Ja, men det var nog så 2004-2005 kanske. Mm. Måste det ha varit.
Mm.
Det var ju då ett gäng drog igång, eller hur? Rättar man, jag fel?
Ja, men alltså jag vet att Sandra Beijer började 2 månader efter mig. Så jag känner mig lite så här, yes, ja, jag var före. Men jag tror att typ Bella och Kinsta började typ 2005 också.
Ja, men det var nog, det var i samma veva, absolut. Ja.
Och var började du någonstans då?
Då började jag blogga på Expressen. Så det måste nog ha varit 2004 faktiskt.
Mm. Det här vill jag ha med i min bok, så att liksom, du måste ha en siffra här nu.
Ja, men absolut. Jag vill ju heller inte ljuga här, men jag är ganska säker på det. För att,
jag försökte googla på det här, det gick inte.
Nej, det är underbart. Saker som inte går att googla på. Den högsta formen av kunskap.
Ja, verkligen.
Men sen 2005 så började jag som chefredaktör för Veckorevyn, och då hade jag redan, det började jag på våren 2005, och då hade jag redan börjat blogga
tidigt
på Expressen.
Ja, det var så tidigt alltså.
Ja. Så var det absolut. Så det var nog 2004 på hösten,
ja,
då. Och då var det väldigt enkel blogg på Expressen. Det var jag och några till profiler. Ganska många tröttnade på det ganska fort, för det var väldigt komplicerat att uppdatera. Och
inga
så
bilder.
Långt ifrån, nej, inga bilder. Så långt ifrån WordPress man kan komma. Men en enorm genomslagskraft genast. Jag kommer ihåg att det kom någon kille rusande från teknikavdelningen och trodde att han hade tittat fel på siffrorna, för att det var så många som hade klickat in på den här bloggen. Det var ett helt otroligt genomslag. Så det var ju verkligen i en tid där det fanns ett jättesug efter den här typen av reality i då bloggform. Mm.
Vad tror du att det suget kommer ifrån?
Jag tror att det suget just då var en naturlig del i hela den liksom lite egofixerade, persondrivna journalistiken och kändiskulturen som föddes kring millennieskiftet 2000-2001 med hela vågen av Paris Hilton, Jennifer Lopez, alla de här superstjärnorna som liksom blev så mycket mer än bara skådisar, artister och designers, och byggde sina egna varumärken.
Du tänker så, för jag tänker att det var liksom en,
jag tror del, det var en del
reality-serie.
Ja, men det blev ju också en del av reality-serie. Vad blev Paris Hilton sen? Hon blev ju reality-stjärna. TV-serie, Big Brother, liksom hela den. Så du har absolut, jag håller med dig om det liksom. Det var också en del i det.
Att man började liksom hitta den här fascinationen för den vanliga människan på något,
ja,
vis.
Den vanliga, ovanliga människans,
precis,
liv med lite strössel och extra allt liksom.
Ja. Och sen då 2005 så kom du till Veckorevyn.
Ja, och då fortsatte jag blogga där.
Hur kom det sig?
Jag blev headhuntad dit av en chef för Bonnier Tidskrifter helt enkelt, som hade sett vad jag hade gjort med fredagsbilagan, och ja, men både tror jag PR-mässigt men också förstås upplagmässigt, för det blev en stor framgång. Och sen kom jag till Veckorevyn.
Och berätta, vad gjorde du på Veckorevyn i, liksom när det gäller just bloggosfären?
Ja, men det var ju så roligt, för att vad jag tror tilltalade mig mest med Veckorevyn var ju att det då var den största tjejtidningen. Den största tidningen för unga tjejer i Sverige, och ju en tidning som många i min generation hade en väldigt stark relation till bakåt i tiden. På det sättet, precis på samma sätt som jag lockades till Expressen, så lockades jag ju till Veckorevyn för att många har en åsikt om en sån produkt, en sån tidning. Och det är alltid roligt.
Du vill
roligt
gärna liksom,
ja, men det är alltid
vet,
kul.
Peta lite.
Ja, det är alltid roligt. Gud ja. Jag har nog aldrig haft ett jobb som en bordsherre vid en middag. Typ aldrig haft en åsikt om. Ja, men du vet, det är liksom alltid roligt att peta lite och provocera lite i det lilla.
Ja. Bara genom att existera.
Bara genom att existera gör man ju ändå det, så kan man lika gärna ösa på.
Precis.
Jag tror att det matchade så bra någonstans med hela bloggboomen som kom då. Och idag när jag ser på Veckorevyn så kan jag tänka att varför hela friden fortsätter de inte att ha kvar det priset som vi instiftade och jobba vidare med det. För vi byggde en grund till en fantastisk plattform.
Absolut.
Och det var jag, och så var det, ska jag också ge mycket cred till min kollega där som heter Fredrika Haglund som var marknadschef på Veckorevyn. Också en pionjär inom hela bloggosfären och hade en mycket bra känsla för just vad det var som behövde göras. Mm. Så vi tillsammans startade ju det här Blog Awards. Vi startade bloggträffar. Vi hade enormt höga ambitioner om att starta just mötesplatser och forum för alla de här tjejerna, för det var nästan bara tjejer, några enstaka killar, men som var som lite ensamma små öar där ute runt om i Sverige och hade sina egna små universum, och vi såg nog vad som kunde hända om man samlade krafterna. Och jag minns så väl, det var så kul, för att jag frågade på en av de första träffarna så här: åh, men är det någon här som tycker att ni har makt?
Jag var med då. Visst var det på Spybar?
Ja, precis. Ja. Och det var så kul. Ja, du var med då, eller hur?
Jag var ju på publiken.
Ja, det var så roligt. Och det var så här, kanske ett par stycken som räckte upp handen lite försiktigt sådär. Och så hade vi liksom ett samtal om det, och man pratade om det under kvällen. Och idag så är det ju helt självklart att man inser sitt värde. Men det gjorde man verkligen inte då. Eller tyvärr är det väl inte så självklart som det borde vara idag. Och det vet ju du som jobbar med det här, och det är därför det är ett arbete viktigt.
Men åtminstone på den nivån, tack. Åtminstone på den nivån där man faktiskt liksom tjänar pengar och driver det som ett yrke. Där har man väl ändå någonstans insett sin makt. Åtminstone de som har varit med väldigt länge. Men det finns ju också väldigt många som är som de här bloggbebisarna var för 10 år sedan.
Och också väldigt många som fortfarande idag får, när de jobbar med just sitt eget varumärke eller sin plattform eller sin blogg eller sin Instagram, vad det kan vara, som liksom tyvärr fortfarande måste svara på frågan som bara bloggare, influencers och kungligheter behöver svara på, nämligen: vad gör du annars då? När du inte
ändå
klipper
fint,
lite band.
Ändå fint att vi likställs med kungligheter.
Ja, men jag kan inte komma på så många andra faktiskt som får den frågan. Kan
Nej.
Du det?
Nej.
Som är så här, vad gör du annars då? Man bara, förlåt, jag har precis berättat vad jag jobbar med jättemycket hela dagarna. Förmodligen mycket fler timmar än vad du gör. Men okej.
Okay. Ja. Nej, men du vet, jag drejar och så, du vet, ska sticka lite.
Ja, men det är så här, nej, men jag jobbar heltid som lärare. Eller vad är det de förväntar sig för svar liksom?
Ja, precis.
Så det kan ju fortfarande bli lite ganska arg på ibland. Men jag tycker ju ändå att det är roligt att se att det har hänt så mycket. Och det är helt fantastiskt, även om det är mycket kvar att göra. Eller vad tycker du?
Men jag håller ju helt med. Alltså det här vet du ju om, för det är ju faktiskt så att vi har ju instiftat ett hederspris döpt efter dig nu vid Stora Influencerpriset som då äger rum i den 13 oktober i år.
Jag trodde typ att någon skojar mig när du skrev det mejlet, så jag blev så glad.
Och det var
så här
amningshormonell.
Ja, jag vet. Åh, så. Ja, men verkligen. Det kändes fantastiskt roligt. Jättekul. Och jag måste ändå säga också så här, det blev lite också någonstans ett kvitto för mig på så mycket jobb som jag har gjort med det här. Så kan man tänka ibland att ja, alla har så fullt upp i sina egna liv. Jag förstår att de liksom inte kan komma ihåg att jag gjorde någonting med det där. Jag har all respekt för det. Jag tänker ofta på att så här, herregud, alla idag har så fullt upp med sig själva. Och jag tänker nog det också så här, försvar, du vet, det är ganska skönt när man gör någonting dumt eller man känns lite missnöjd med något. Ja. Alla ägnar ändå 95% av sin vakna tid åt att tänka på sig själva.
Sitt så, eget Instagramflöde och inte andras.
Ja, men lite så. Men där då blev jag någonstans också lite så här glad och nästan lite rörd över att det ändå var någon slags bekräftelse på det.
Vad roligt. Och det är ju precis det som det är tänkt att det ska vara. För att du vet, folk kallar ju mig, de är så här, ja, men du är bloggmamman. Och jag bara, nej. Jag var bara en liten kyckling. när Ebba liksom, Ebba är the original bloggmamma. Liksom.
Ja, men sen tror jag att det är ju ingenting som, det är ju fantastiskt fint. Men sen så är det ju, tror jag, att viktigt för mig, liksom för alla andra, eller inte viktigt, det är ju ett måste, att man måste ju liksom ändå hela tiden ha ett tänk framåt. Och jag tror att det är nog också en viktig del i framgång i den här branschen, som att hela tiden våga testa och inte dissa någonting innan man har testat det. Alltså det är så lätt, jag ser så många idag som så dissar, ja, men som när Snapchat kommer att bli superstort, så många säger att jag orkar inte en grej till. Ja, men säg inte det innan du har testat, för då har du blivit en tant. Alltså lite så, man måste ju ändå prova.
Ja.
Håller du inte med?
Jo,
det är
men
så
helt,
viktigt.
Och
lite
med.
Så måste man
testa
se det. Om man nu
och sen dissa.
Ja, för om man nu ser det som sitt yrke, så måste man ju också hela tiden vara on top of things. Liksom. Ja. Och våga experimentera, våga prova. Jag är verkligen inte bra på det alla gånger, men jag försöker. Och jag tror nog att det är en del av att det ändå funkar bra fortfarande. Och det var samma som när Twitter kom, och det var ju jätteviktigt. Och jag har idag ett Twitterkonto som ligger och sover, men jag har ändå 50-60 000 följare. Och det är ju för att jag förstås ändå la jädrigt mycket krut på det och var tidig med det.
Mm.
Och det är som Insta Stories nu, liksom, hur bemästrar man det på bästa sätt? Nu är det ändå nästan större än vanligt Instagram för väldigt många.
Absolut, jag tittar mer på stories än vad jag tittar på.
Eller hur?
Än vad jag tittar på flödet.
Ja, absolut. Och då är det så jätteviktigt, och det tycker jag fortfarande är så himla roligt. Hur gör man då detta till absolut excellens? Alltså hur gör man, vässar man sina Insta Stories då så de blir grymma? Och vad är det som funkar? Vad är det folk vill ha hela tiden? Uppåt, framåt, mera.
Vill du också leva din dröm att jobba som influencer? Vi på Influencers of Sweden hjälper dig att leva den drömmen. Vi är samlingsplatsen för bloggare, youtubers, instagrammare och andra kreatörer inom sociala medier, och vi arbetar för att du ska kunna göra det du älskar, att inspirera människor. Genom att bli Pro-medlem i Influencers of Sweden får du tillgång till allt Influencers of Sweden har att erbjuda för bara 42 kronor i månaden. Influencers of Sweden är ett unikt nätverk för dig som är influencer, och i ditt medlemskap så ingår bland annat inbjudningar till exklusiva seminarier och nätverksträffar, tillgång till vårt fantastiska medlemscommunity och en kvalitetsstämpel för dina kanaler. Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka social media influencers som yrkeskategori. Bli medlem på influencersofsweden.se. När du lyckas, lyckas vi.
Känner du ingen så här, för det känns ju som att du har väldigt höga, kanske inte krav, men du har liksom en nivå som du vill uppnå. Att du har liksom en level of excellency som ändå eftersträvas.
Mm.
Kan inte det bli lite liksom stressigt eller pressigt?
Jo, jag kan tycka att det är stressigt idag när det mer går åt det väldigt perfekta i allas flöden och allas kanaler. Liksom alla, man ska ha sjukt snygga bloggbilder, man ska ha så fin Instagram, man ska liksom ha en perfekt grid. När man går in på någons konto så ska allting matcha, inte bara en vecka tillbaka, inte en månad tillbaka, utan hela 2017 ska liksom vara i samma exakta.
Nu håller vi på att skaka upp om det, för nu ska det bli 4 rader istället för 3 på Instagram.
Ja, men då blir det ännu värre.
Jag vet.
Ja. Ja.
Gud, det kommer ju alla kommer ju bara, nej, vi fuckar upp min grid.
Ja, men lite så. Det kan jag bli lite matt över, känner jag så här, åh. Å ena sidan så tänker jag, men jag kanske också borde ha en frisör som kommer att fluffa mitt hår varje morgon. Jag kanske också borde liksom, oj nu är det, låt som vi är i New York här.
Ja, det kan ju vara lite trevligt.
Ja, det är lite härligt. Vi låtsas det en
stund. Ja, vi låtsas det. Park Avenue
utanför. So I was thinking. nej, men liksom, åh gud, ska man ha såna instastories på engelska också? Herregud, ska man liksom då ha fotningar, plåtningar varje vecka? Men jag har nog ändå landat i att säga, nej, men det är inte riktigt jag. Utan jag kör ju på min grej. Mm. Och det funkar för mig.
Jag tror att det är jätteviktigt. Ja. Att just det här vara sann mot ett, vad man pallar med. För att jag tror att om man ska underhålla 5 stycken sociala medier och en blogg och kanske en YouTube och sådär. Och så sen ska allting vara perfekt hela tiden. Man kommer ju bränna ut sig liksom.
Ja, men sen ska jag vara helt ärlig och säga att jag fattar inte. Jag fattar inte vad man gör.
Nej.
Alltså jag, så här, word
samtidigt
till alla
som... Samtidigt som man jobbar heltid som lärare.
Exakt. Exakt. Nej, jag fattar liksom inte. Hur får man till så fina bilder? Ja, men som fantastiska, underbara Klara och Isabella och Trendenser och alla liksom, gud, som jag ändå är sådana som jag verkligen beundrar och följer. Till liksom, ja, men det är ju så många. Elsa Billgren och liksom Michaela Forni, alla, de är så duktiga, det är så många. Petra Tungården, det finns ju så många grymma kollegor i den här branschen. Och jag kan bli så här: hur gör de? Jag är så imponerad. För jag får bara inte ihop det med såna snygga bilder. Alltså maten, jag hinner äta upp maten innan jag fotar den, för jag är alltid så himla hungrig. Alltså, nu hade en jättefin, såg du den fina lilla gröt? Såg du att jag plåtade den också?
Nej. Men det är, jag är ju precis likadan.
Och så är det såhär, hur får man till?
Ja,
och såhär, en ljuvlig lördag i höstkristigt septemberväder. Man bara, då har jag liksom fullt upp mina 3 kids och hålla dem glada och så hålla min man glad och ta upp telefonen och få en ond blick från Johan som bara såhär, just det. Så här är det, var gift med en instagrammare. Så bara, nej, men jag måste ju bara ta en bild, det är faktiskt mitt jobb, förlåt. Och så är det liksom... så träffar man några kompisar och tycker om att man är lite galen och man börjar ta instastories på allting.
Fel man och fel vän. Du måste byta ut allting.
Ja, eller så ligger det bara hos mig. Det är kanske bara jag som ser den där onda blicken. Som egentligen inte finns där. Men liksom just det där. Jag är fastän impad. Jag får inte riktigt ihop det. Och då tänker jag väl så här, att då får jag hitta en annan strategi som funkar för mig. Och det är väl också så att bilderna är ju så viktiga idag. Och man får nog också, tror jag, tänka så här, vad är jag bäst på? Och jag är... jag har en bra penna, jag är ute på att skriva. Jag är hyfsad på att ta bilder. Det blir liksom ganska bra, men det är inte min styrka. Då får man ju antingen välja så här, ska jag gå en fotokurs, ska jag bli ännu bättre på det, eller ska jag bara vässa det som jag redan är ganska bra på. Och där landar jag ju ofta då i, ofta, det kan, du kan fråga mig på tisdag nästa vecka, då kanske jag tänker något helt annat, men då tänker jag ofta att så här, ja, men jag är ändå, då tror jag att jag liksom känner mig trygg i det som jag är bra på, och så blir jag lite bättre på det istället.
Jag håller helt med dig, just det här att inte springa på alla bollar utan hitta vad man faktiskt tycker är roligt. Tycker man att det är jätteroligt att fota, då kanske man får gå under fotokursen liksom. Men annars så tycker jag bara att man ska satsa på det som man är bra på och sen liksom pick your battles. Men sen så är jag också en motreaktion till allt det här perfekta. Jag menar, Insta stories är en perfekt motreaktion till det. Just det här att det är bara så här ögonblickligt. It's a word. Och att man bara plockar upp. Jag gick och körde en rant på min kvällspromenad häromdagen. Och det var typ, vissa stunder så såg man inte mig för det var mörkt. Det var inget gatlys. Liksom. Men jag bara babbla på. Liksom. Och sen så ser man också...
Känner du bekväm att prata själv på Instastories när du går?
Ja.
Gud, jag är fortfarande inte bekväm med det.
Men... du är ju mediepersonlighet.
Nej, men jag tycker det ändå känns lite... ja. Jag känner lite som Fredrik Eklund eller någonting när jag går så på Karlavägen fram och bara bla bla bla. Så tar man så här omtagning och så tänker man så här, gud, vad är detta jag håller på med egentligen? Men man får bara vänja sig.
Jag älskar också när, det är som när skådisar, de är så här, okej, mitt jobb är att låtsas. Ja. Det låtsas att jag är någon annan. Det är inte heller så där... och du vet, fotbollsspelaren springer och jagar en liten boll. Det är inte heller... det finns en orimlighet i väldigt många yrken.
Ja, verkligen.
Så att jag är bara så här, äg det bara.
Ja.
Och jag är så här, innan jag ska plocka upp telefonen, då är jag lite så här, men när jag väl börjar prata, då är det som att the stage is mine.
Ja, och så får man bara låtsas att man pratar med sin mamma annars.
Ja, men precis. Nu är ju ändå, folk kör ju faktiskt FaceTime ute på gatorna, så man kan ju bara låtsas det istället. Nej, men just den motreaktionen, men sen ser jag också många bloggar som är så här, gå tillbaka till att bara lägga upp mobilbilder.
Ja.
Och åtminstone blanda sina fina bilder med det. Men då blir det också så här, man kanske får ett större krav på sig oftare. Och sen just det här att det känns närmare på något vis. Och det beror ju lite på, för jag känner ändå att det är lite grann, om jag får analysera dig här, så känner jag ändå att det är lite grann så jag uppfattar dig. För att på bloggen och Instastories och så här, då är du lite mer avskalad, lite närmare, lite mer vardags-Ebba liksom. Medans säker stil är väldigt... uppstyrt och välpolerat.
Liksom.
Precis.
Ja. Nej,
och det tycker
det
jag ändå är en ganska skön liksom balans, för att hade du bara varit säker stil, då hade du inte varit lika tillgänglig och lika liksom nära.
Nej. Och det 100% perfekta är ju och kommer aldrig bli intressant.
Nej.
Inte för mig. och inte för många andra, så är det ju bara, jag följer en hel del sådana konton, men intressant blir det ju aldrig. Det kan bli fascinerande, det kan vara
inspirerande.
Ja, det kan vara inspirerande och det kan vara
rent visuellt.
Ja, men absolut, det kan det verkligen vara. Det kan vara väldigt stressande, vilket väldigt ofta är, men intressant blir det aldrig, och jag strävar nog ändå efter det, intressant och inspirerande. Och lite att alltid kunna liksom erbjuda en dos av att liksom lätta andras stress och press lite grann liksom.
Vilket jag
det som jag alltid
gör.
Tänker så här, när man bjuder hem någon, har det stökigt hemma, så ska man alltid tänka att det är en present som man ger till dem som man bjuder hem, för att då
det är en liksom, väldigt god tanke, den ska
jag
ta med mig.
Men jag tänker alltid, jag tänker det ofta så. Det är samma som jag kommit till något möte och så här, typ håller på strumpan, det är aldrig Emilia, min sexstilkollega.
Jag har väldigt svårt att se henne med ett hål på strumpan.
Ja, men det har jag. Och så står jag på bokmässan, då har jag en stor fläck, min kavaj.
Det
har inte Emilia. Hon har faktiskt en fläck på sin blus i sig. Hon sprang hon och bytte.
Ja, såklart.
Vilket man älskar med henne. Och det gör jag uppriktigt verkligen. Det är därför vi kompletterar varandra väldigt bra just. Ja. Man ska hitta en partner som kompletterar en. Men för att återgå till liksom varför det är fint att ha en fläck på kavajen eller att bjuda hem till ett stökigt hem med takeaway. Det är ju för att man måste tänka på det. Att det är som att ge en present till någon annan. För att då behöver inte de känna att det är så jobbigt. Eller ännu bättre, så får de känna sig perfekta och de får känna sig duktiga. Och det är ju också att ge någon den finaste present man kan. Liksom.
Det ska jag säga till min mamma.
Ja.
Nästa gång hon är så här bara, men gud, det är så stökigt. Och jag bara, vart?
Ja.
Så då kan jag säga, men det är en present till de som kommer över.
Ja,
får
men
de
lite
känna
så. Jag tycker verkligen man ska tänka så.
Ja, vad bra. Jag tycker att den var, jag känner mig lite lugnare nu över mitt väldigt håriga hem i och med att jag har två husdjur.
Ja, men precis.
Men jag vill ju hänga mig kvar lite i liksom veckorevyn-tiden. Mm. För ni hade ju också en otroligt stor bloggportal.
Mm.
Och det var väl bland de första som, alltså jag kände ju så här att du tog bloggportalen eller bloggosfären och gjorde den lite till eran.
Mm. Och det var nog också tanken just då. Fredrika då, som jag nämnde, marknadschefen där, och jag som jobbade ju med det här dag och natt liksom. Vi levde ju för detta och vi brann så för detta. Och det var ju också verkligen en tanke i att så här, fasen, här sitter vi med ett tungt varumärke, Sveriges största tjejtidning, och vi har Bonnier tidskrift i ryggen, och vi kan faktiskt också göra någonting som är bra för de här tjejerna. Vi kan hjälpa dem och vi kan liksom peppa dem och vi kan se till att folk blir bättre på att ta betalt. Jag är ju
gör att de känner sig viktigare.
Ja, så bra. Jag är ju feminist i grunden, och ur det perspektivet var det också så viktigt. För ofta frågan så här, åh, nu när jag jobbar med säker stil, varför gör ni inget för killar? Och liksom med veckor så här, gör ni inget för män? Och liksom, eller vet, är det inget för killar? Och gör ni inget manligt mode? Och gör ni så här, bara, nej.
Jag hinner lite med ögonen här.
Ja, men lite så. Och det gör du helt rätt i. Och som när jag stått på Nobelfesten och kommenterat kläder. Varför pratar ni inte om männens kläder? Bara, nej, för att det gör så mycket ändå. Och det är oviktigt sammanhanget för mig. Jag skiter i det, jag är inte intresserad.
Alla ser typ likadan ut.
Ja, men de är lite så. De gör ju faktiskt det. Nej, men så hur kopplar det till veckor och vin? Jag tappade rätt tråden. Ja.
Hur nej, som helst. Jag vet att
vi kunde göra någonting gott. Och det finns med som en röd tråd i allting jag har gjort. Och det är jag väldigt stolt över. På samma sätt är jag väldigt stolt över att jag valde att steka alla artiklar om bantning och snabb viktnedgång i veckor när jag jobbade där, och det har varit så mycket i den, och det är klart att vi sålde nog några färre nummer på grund av det, eller kanske snarare tack vare det. Men det är jag jättestolt över.
Det tycker jag att du ska vara. Jag menar, det kommer ju inte helt gratis att ta ställning så.
Nej, verkligen inte. Man betalar liksom ett pris, då betalar man lösnummer, idag betalar man ett pris i likes liksom. Eller bristen på likes liksom, vissa
eller
saker
elaka
som man
kommentarer.
Gör. Eller elaka kommentarer förstås.
Har du på den här tiden, så var det ju ändå, det var ju en del bloggbråk och sådana saker, men det var ändå hyfsat lugnt med näthat, var det inte det?
Mm.
Eller? Ja, kanske inte för dig.
Nej, det...
Men då fick du ju också ta...
Det var liksom det färre... Ett par riktigt... engagerade näthatare eller liksom nätstalkers, som man ska säga, som ju kunde ta väldigt mycket energi förstås. Mm. Och jag hade en sån som var efter mig i flera år.
Oj.
Och som jag dumt nog gjorde en polisanmälan, för det ledde absolut ingen vart, och det enda, den enda konsekvensen av det var att Expressen fick reda på det, eftersom det är en offentlig handling förstås med en polisanmälan, och gjorde en första sida på det och plockade en bild, den enda de kunde hitta tror jag, det jag såg jätteledsen ut, för jag ser inte ledsen ut så ofta, och la upp den på första sidan och skrev liksom en artikel om det. Och där och då bestämde jag mig för att inte låta det ske igen. För jag pallar inte riktigt liksom att vara ett ansikte för näthatet på det sättet. Mm. Så jag är väldigt glad över dem som tar den fighten. För det gör man ju någonstans när man går ut med det, men jag har valt att liksom tiga ihjäl väldigt många grejer. Mm. Helt enkelt.
Men det är ju också ett, alltså, det är ett aktivt val just det här, att man måste välja sina pick your battles.
Ja, jag tror inte riktigt jag har pallat heller. Alltså, det är ju så här, alla dessa hemska brev man har fått hem och liksom hemskheter verkligen som man har råkat ut för. Tyvärr har jag liksom valt att inte hantera offentligt 9 gånger av 10. Vissa gånger så har jag skrivit om det, och det gör jag ibland när jag tycker att det är viktigt och när man måste.
Mm.
Eller känner att det kan göra skillnad kanske. Mm. Snarare så här, jag är väldigt konkret, så här, jag är väldigt konstruktiv i det jag gör, tänker jag så här, men okej, om det här då åtminstone kan göra skillnad eller uppmärksamma ett problem som då kanske kan bli lite mindre för att jag uppmärksammar det, då kan det vara vettigt. Men många gånger så har jag valt att inte riktigt göra det för att jag inte pallar.
Har det funkat som i att liksom tysta kritikerna? Har det blivit mindre av det?
Ja, men lite kanske. Jag vet inte. Mest nog faktiskt, det är kanske lite egoistiskt, mest för min egen skull, för jag har inte riktigt orkat. Liksom. Ibland känner man så här, jag vet nu. Jag skulle kunna skriva om det här, det skulle kunna bli jättediskussion, men jag orkar inte riktigt. Liksom. Mm. Jag mäktar inte riktigt med.
Ja, men det är det jag tänker, att om man inte pratar om det heller, att det kanske kommer mer, för att, eller att folk tycker att ja, men du har det så bra. Du får inget hat i och med att du inte pratar om
Nej.
Det. Finns det någon risk för det?
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag kan nog på ett större plan tycka att det bara känns viktigt att diskussionen kring näthat finns. Liksom, och vilka det drabbar och vad det gör med personer. Och liksom det klimat vi har idag på nätet. Och den tycker jag... Den diskussionen har ju tack och lov funnits.
Mm.
Annars hade jag nog känt att jag måste ta tag i det här för att ingen annan gör det. Eller vad tycker du?
Alltså jag känner att bloggar generellt nu känns det som att det är ganska lugnt. Ja. Kanske för att det är äldre personer som rör sig i just bloggosfären nu. Men, det är ju, men YouTube är ju ett laglöst land när det gäller just näthat.
Mm.
Och det lyfter ju folk där. Men de är ju också själva unga.
Ja.
Så att jag vet inte... Jag vet ärligt talat inte hur man ska liksom komma åt det. För att det verkar inte funka att hänga ut folk heller. Jag menar, folk är ju öppet nazister på Facebook med namn och allting. Alltså, du vet, det verkar inte liksom... Just det här att bli publicly shamed, det funkar inte längre. För att alla är offentliga idag.
Mm.
Så att... Jag vet inte, jag hoppas ju... Alltså jag tror ju att lösningen på alla problem är kommunikation. Och att det här, i det här fallet så kanske det handlar väldigt mycket om att föräldrar måste sätta sig in i vad deras barn tittar på YouTube. Vilka, för jag menar, jag sitter ju i styrelsen för Medieakademin och vi presenterade Maktbarometern förra veckan på MEG innan bokmässan. Och då visade det sig att de, liksom bland de 10 största YouTubersna i Sverige så är det typ 3-4 stycken som skulle lätt kunna liksom definieras som hat och mobbkonton. Så folk tittar ju på det här, men de förstår inte heller skillnaden mellan alltså den här YouTubern, vad den personen har för makt versus vad man själv har för makt som sitter och tittar på. Man likställer den här personen som man tittar på med den själv, därför att han sitter ju också i sitt vardagsrum och spelar in och jag sitter här och tittar. Man ser inte att man har olika playing fields, så att säga.
Ja.
Så att när de här personerna då hänger ut en privatperson som har skrivit en elak kommentar och liksom börjar då göra personangrepp på den här personen som har skrivit kommentaren, då ser man inte som barn att det här är att man har olika nivåer av makt, helt enkelt.
Ja, när man ser liksom inte faran i att hänga ut någon.
Nej,
på det sättet.
Precis, för man förstår inte att den här personen, ingen lyssnar på den personen, för det är ingen som följer den personen. Mm. Men den här personen lyssnar 300 000 personer på, vilket betyder att hatet mot den här personen blir så mycket, nu pekar jag här, det var inte så poddvänligt.
Nej, men
hatet mot den här lilla personen blir så otroligt mycket större.
Ja.
Och det förstår man inte, för man ser inte perspektivet liksom.
Nej. Och det är ju såklart otroligt oroväckande, och så som mamma känner jag också såklart att man är livrädd för den här filterbubblan.
Ja.
Det är kanske det som är läskigast av allt, kan jag tycka. Det pratas om liksom skärmtid och iPads och iPhones och allt vad det är. Liksom, jag är rädd för informationsbubblan.
Och det tror jag är ett mycket större hot än just skärmen i sig. Mm. Om man sitter och, jag menar, lär man sig saker, tittar man på vettiga grejer, lär man sig liksom empati och saker om världen genom den skärmtiden, då är det väl jättebra.
Ja.
Men sitter man och tittar på såna här hatkonton, då är det inte så bra.
Nej.
Så att jag tror kanske att det är bättre att man försöker sätta sig in i vad man faktiskt tittar på, än att man gör det.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja. Mina stackars barn, de får läsa Svenska Dagbladet Junior och titta på Aktuellt med mig.
Och de gör det, det är liksom inget...
De tycker inte det är jättekul alltså.
Hur gamla är dina?
Jag tror att de ser så här sin mammas engagemang och bara okej, morsan gillar verkligen det här.
Hon vill verkligen att vi ska läsa det här.
Verkligen det här. Nej, de är 4 och 6 år och en är 6 månader.
Mm. Men jag tänker då de här äldsta.
Så det är kanske den som är 6 månader som just nu är mest mottaglig när jag läser högt i. Som somnar gott när jag läser högt.
Jag vet inte hur vi ska tolka det.
Nej, men inte jag tolkar heller. Nej, men liksom där är väl lite så här gammeldags på något sätt. Och de får helt enkelt stå ut med att de har en mamma som är modern i många andra aspekter.
Jag tycker att det är bra aspekter i alla fall. Du är gammaldags på en bra nivå liksom.
Ja, men vi får hoppas det.
Men du, berätta om Säker stil.
Ja, men Säkerstil grundade vi, Emilia de Brett och jag, för vad är det nu? Idén, liksom det lilla fröet till det som är Säkerstil idag, föddes egentligen för 6 år sedan. När vi båda var i en sån fas i livet, när man precis har fått barn, kroppen förändras, världen kastas på ända. Liksom. Och det har jag väl upptäckt sedan dess, att så här, den fasen kan vara det där liksom, när man bara känner att allting är upp och ner i livet och man bara vill hålla fast vid en schysst stil åtminstone. Det kan vara när man börjar ett nytt jobb, kan vara när man fyller 40, det kan vara liksom en 30-årskris, det kan vara första jobbet, det kan vara att man kommer ur en relation.
Stora förändringar.
Ja, men så faserna i livet liksom, och vad är det som händer då? Jo, man kanske är jättepeppad eller superledsen, eller så. Och väldigt ofta då så är det så att liksom, hjälp, vem är jag? Och sitter man sig i spegeln och känner man sig, nu har jag glömt bort vem det här är. Mm. Och då behöver man hitta sin stil. Och då får vi båda en sån fas och så tittar på varandra och så inser vi, men gud, vi har inte så mycket problem med det. Jämfört med många andra. Alltså det är ganska illa, men det är inte så illa. Och då tror jag,
så här, jag älskar ändå att man är så trygg i sig själv. Men vi är ju rätt bra på det här.
Ja, alltså. Men du vet, så här, ja, men det är ändå helt okej. Det liksom funkar. Och då var det nog ändå att så här, vi hade, du vet, koll på basplaggen, man känns ganska trygg i sin stil, vi har båda jobbat med mode, jag har inte minst jobbat med Hugo Kväll och liksom alla kvinnor man träffar där runt om i hela landet, alla de som kommer dit för det mest populära inslaget i Hugo Kväll genom tiderna, nämligen Gör om mig. Och det är också så roligt, för det är också sån här grej jag verkligen tog med mig därifrån, så här, vad är det som händer med de här tjejerna, kvinnorna som kommer dit, när de plötsligt så här, de får en dag för sig själva, borta från sin vardag, familj, stress, och så får de så här, bara en ny frisyr, de får ny ögonskugga som de kanske inte, när bytte du är för sig ganska piffig med det, men annars så här, man har sin, man säger, jag har min gråa favorit, jag har min bruna, jag är grön, jag är den, man unnar sig aldrig det liksom. Så här, men du kanske ska ha det istället. Ja, du fattar. De får på sig liksom ett par schyssta kostymbyxor, något som passar deras kropp, någonting som gör dem att de bara sträcker på sig och känner sig ursnygga. Det händer ju någonting då. Och tittar man närmare på det, så på forskning kring det, så är det så här, vi blir liksom lyckligare, vi blir mindre stressade, vi blir lite bättre människor när vi får ordning på garderoben och stilen. Och där någonstans föddes idén till det. Sen var det också så att jag hade ett bokkontrakt med Bonnier så här, hängande över mig. Eftersom min första, jag ska skriva en bok och de vill ha en bok inom mode och stil. Mm. Jag hade skrivit min första bok, Ebba stil. Och så kände jag så här, nej, nu måste jag komma på någonting nytt här. Och nu känner jag så här, nej. Och så kom jag tänka på Emilia. Som ju såklart var den av alla jag kunde tänka på. Som hade inte bara störst garderob utan även liksom störst passion för mode. På ett annat sätt än vad jag har. För mig handlar det ju, jag är ju liksom den praktiska lågklackade av oss och vill bara få det att funka på 3 sekunder på morgonen. Medan Emilia kan ju så här med glädje ägna liksom 3 timmar åt att sortera bland sina olika kläder och behandla dem med sån kärlek. Liksom.
Jag önskar att jag var sån.
Eller hur? Man önskar,
men alltså,
att man var sån.
Jag önskar att jag var en sån här liksom, som hänger in kläder i, du vet, såna här, vad heter det? Plastpåsar.
Ja, men precis. I liksom klädgarderober. Ja. Liksom. Ja.
Nej.
Men, och det gör ingenting. Man behöver inte vara sån. Men man kan vara en bra...
Jag är en okej människa ändå.
Man kan vara en bra människa ändå. Men någonstans där. Och sen dess så har det blivit 2 böcker. Vi startade podden för 2 år sedan. Som vi har släppt varje torsdag. I ur och skur genom allt. I 2 år.
Vi har inte missat en,
vi har inte missat en enda torsdag.
Imponerande.
Ja, men det är viktigt. Vi får ofta frågan, eller jag får ofta frågan kring liksom, hur ska man tänka nu då? Och Emilia och jag får frågan så här, hur vi ska starta en podd, har några tips. Var konsekvent, liksom, det är inte varannan vecka som gäller, utan det är varje vecka och det ska vara samma tid. För att folk är rutinmänniskor när det gäller sina konsumtionsvanor av den här typen av medieprodukter. Man blir så här, finns det inte en vecka, då blir man jättetrött på det. Och nästa vecka så har man glömt bort det.
Så, vad är det som händer? Min verklighet.
Ja, men precis. Det är så viktigt. Så var konsekvent. Härda ut. Det kommer gå jättebra i början. Sen kommer det kanske gå jättedåligt. Ja, men det gäller bara att byta ihop. Och så gäller det också att tänka på att när du är liksom riktigt trött på det, din nisch eller det du gör liksom, det är ofta då du ska kämpa på lite till. Mm. Det är som då du ska säga, nu kan jag inte babbla om det här en gång till. Nu kan jag inte sitta i en morgonsoffa och prata om hur mycket makt influencers har eller hur de ska bli bättre på att ta betalt. Nu måste jag tänka på någonting nytt. Det är liksom då, det är då man ska lägga in en stöt till. Och det har jag också lärt mig genom mina böcker.
Mm.
Så, hur får man saker som man gör och har ett långt liv? Det gäller banne mig bara kavla upp ärmarna och jobba hårt och lite till.
Alltid. Finns inga järnvägar till perfekta ljudet?
Nej, men exakt. Ja, men jag tror du förstår vad jag menar. Liksom.
Absolut.
Jag ser så många också som så här, just tröttnar och bara ger upp. Man känner så här, nej, kämpa på lite till. Och man som sagt, att det kommer liksom, gå bra och dåligt.
Ja, man känner att man fastnar någonstans i sin egen bubbla. Men det är ju också den där bubblan som är framgångsreceptet.
Ja.
Alltså just det här att man har liksom etablerat sig ett namn och en närvaro i en speciell nisch. Och det är ju det som är grejen.
Ja, och så tänker jag också på att det är liksom... nej, jag tänkte säga någonting bra.
Jag tror dig. Du säger mycket bra saker.
Ja, nu tappade jag tråden. Förlåt, jag har sovit alldeles lite.
Men, alltså, men nu har ni liksom kommit ut med er andra bok. Vad är liksom nästa steg?
Nästa steg är egentligen att göra någon form av produkter, tror jag.
Mm.
Jo, vet du vad jag skulle säga innan? Nej, jag bara tappade tråden.
Ja.
Gud, man ska inte vara så här osammanhängande och hoppa fram och tillbaka, men nu gör vi det ändå. Det var nog också att tack vare Säker Stil så har jag också insett styrkan i att slå ihop som en bra partner. Och det är ändå en sån lycka när man faktiskt hittar någon som kompletterar en och som finns där och stöttar upp en när man har en dålig dag, för det har vi alla. Och som finns där när man får nej till den där förfrågan och när man bara känner att, för så, det har jag gjort många gånger och det gör jag fortfarande, att nu känner jag sig, japp, vilka nej, nu är det slut. Nu får jag liksom ta ett vanligt jobb igen, nu, ja, hur ska jag göra nu? Gud, jag vet inte vad jag ska göra, jag får hitta på något helt annat. Nu är det liksom slut på det roliga. Nu har jag jobbat med det här några år, kommer bara rasa, alla följare på Instagram, alla kommer slutläsa bloggen, nu är det liksom någon annan som är hetare. Ja, men du vet, den där liksom...
Jag
blandar alltid ihop om det är så här självförtroende eller självkänsla. Jag vet inte hur många gånger jag har googlat på det.
Det där är nog självförtroende handlar om det man gör. Självkänsla handlar om det man är.
Okej, du är båda nog ganska dålig då. Men då sa du, det man gör, det man är.
Precis.
Vilket var det man är då?
Självkänsla.
Ja, men var det känslan?
Ja, det är oftast den. Ja. Det är oftast den som vacklar. För självförtroende handlar ju om så här, du vet att du är en kompetent yrkesperson. Du vet att du kan de saker som du kan. Du vet vad du har erbjuda. Det är självförtroende. Men om alla de här grejerna skulle försvinna, skulle du fortfarande vara värt någonting då?
Nej.
Det är självkänsla. Exakt.
Ja, men den är nog dålig. Och det tror jag också är så här viktigt att tänka på att... hålla ut genom de där svackorna liksom.
Mm.
Och det är ju så i den här branschen förstås att när så mycket av det man gör är kopplat till liksom antal följare, antal likes, senaste bilden, herregud, man blir liksom helt blockerad ibland och känner så här, alltså jag får såna Instagram blockeringar ibland, jag bara känner så här, skicka till min syrra eller till Emilia eller till mina bästa kompisar på WhatsApp, nu jag får panik. Mm. Jag kan inte lägga upp en enda bild. Allting känns bara fult, allting känns fel. Alla andra är mycket bättre. Jag är sämst. Ja, men liksom.
Så det är sådär jag har haft den senaste månaden. Jag bara ingenting att visa. Inga bilder, allting är fult. Liksom.
Ja, men du vet, man bara känner så. Eller när det är också som jag hade ju en kär vän som gick bort, Magdalena Ribbing, i förra veckan.
Mm, jag beklagar.
Men det var också en sån där grej. Känner jag så här, senaste bilden jag la upp, det var liksom på henne. Och jag har gråtit så mycket över det. Och det... känns bara jättekonstigt att fortsätta efter det och lägga upp en glossy outfitbild samtidigt som livet går vidare. Men det är ändå så här,
men man får ta en paus.
Nej, det får man inte.
Jo, jag lovar, dina följare kommer inte avfölja för att du tar en veckas paus.
Nej.
Jag lovar dig det.
Ja, nej, men det har du nog, det är klokt sagt.
Så speciellt när det gäller sorg, då får man faktiskt vänta lite.
Ja. Nej, men så är det nog lite.
Jag tog faktiskt en paus både från bloggen och från Instagram i början, vad var det, slutet på augusti, början på september. Och det skulle bara vara en vecka, men det blev nästan en månad. Och det var så skönt. Och det var,
och
så här,
varför gjorde du det?
Jag mådde inte bra. Jag hade väldigt mycket på jobbet. Och jag kände liksom att jag hade fastnat lite grann så här, i bloggen, i Instagram, just det här att ingenting känns intressant, det känns bara jobbigt, det är liksom så. Då tog jag en paus och jag skrev det på bloggen. Nu tar jag en paus. Jag hoppas att ni är kvar när jag kommer tillbaka. Och det var de.
Aha.
Jag fick till och med, hör det här, nu har inte jag jättemycket följare, men jag fick alltså 100 nya följare medan jag hade paus på Instagram.
Men det är klart, det var en cliffhanger.
Jag fick fler följare. Alltså det var ju helt så här knäppt. Jag var så här, jaha, nej men det var ju trevligt liksom.
Ja.
Men det var ju så att, och jag har ju bara fått mer sen dess. Så det var ju ingenting som,
nej.
Jag tappade in på det. Jag fick bara mer energi.
Nej, men jag är nog väldigt mycket så, show must go on liksom. Jag måste hela tiden fortsätta.
Ja.
Men samtidigt har jag att det du, ja men jag har ju att det du säger egentligen är så klokt och helt rätt liksom. Men det är inte så lätt alla gånger.
Men för att återknyta till det du sa tidigare, just det här att alla andra är så upptagna av sitt eget liv, så att ifall du inte uppdaterar Instagram på ett par dagar, så är det ingen som kommer och säger, vart är Ebba någonstans, har hon dött?
Nej.
Utan de kommer och liksom, speciellt om du har sagt att du ska ta en paus.
Mm.
Man har annat innehåll att konsumera. Jag är ledsen att säga det.
Nej, men det tror jag också. Och där har jag nog det där, ett grundperspektiv som är just det att herregud, alla så fullt upp med sig själva.
Mm.
Men ändå så är det väl någonstans så att det här är mitt jobb och jag är väldigt ambitiös med det. Jag har väldigt höga krav på mig själv och jag vill hela tiden leverera varje dag, året runt, alltid.
Du, när du säger det, du känner inte att så här, lite så andnöd.
Fångar du mig? Alltså, det är mer, usch, det är hemskt. Men
nej, och det är en jättebra strävan och sådär.
Ja.
Jag bara så här, give yourself a break sometimes. Om du känner att nej, nu är det fan jobbigt, då är det så här, det är inte hela världen.
Nej. Ja, men sen är det nog det.
Förlåt, det var psykologbesöket.
Nej, men det är klokt. Men jag är nog ganska duktig på att hantera liksom den typen av tjänster ibland, men vad jag vill säga med det är nog också bara så här, det är att jag tror nog att eftersom jag också känner så tänker jag så här, det kan ju inte bara vara jag som känner så. Alla måste ju känna så ibland, även de mest perfekta.
Mm.
Och jag har ju ganska gjort det ganska härligt för mig på det sättet. Jag är ändå ganska transparent med det i mina texter och det jag skriver. Jag kan skriva när jag känner mig ledsen eller när allting känns motigt. Sen får jag en massa skit för att jag gnäller alldeles för mycket och det minns han inte synd om dig. Men det är liksom bara får man ju ta.
Alla har sin egen referens.
Ja, men lite så, alla har sin egen. Då tänker jag på så här, reframe liksom.
Allt är relativt.
Ja, allt är relativt. Och då tänker jag att då har jag det ändå ganska bra. För då kan jag skriva om det. För jag får ju dels jättemycket kommentarer då kring att det är minst inte synd om dig. Eller lite mejl och folk som skriver. Och hemska historier. Ja, skriver hemska långa historier. Mycket värre de har det.
Ja.
Och då blir jag alldeles bedrövad över hur de har det. Och då engagerar man sig i det. Men sen får man ju också väldigt mycket kärlek kring det. Jag tror att det är en sak som jag känner att det är en av mina uppgifter. Att liksom faktiskt få andra att känna att det är inte så himla perfekt.
Nej.
Där borta heller.
Nej.
Hos Ebba. Det är den där presenten igen,
ja,
eller
precis,
hur?
Ja, precis, det är presenten. Vi ska avsluta med den presenten. Men innan vi avslutar så vill jag bara ha så här, du har tipsat loss här. Men ändå så här, tre grundläggande tips för att lyckas med sitt liksom online-varumärke.
Ja, köp ingen dyr kamera. Jag har en hel låda hemma. Ni kan få dem av mig. Utan investera en bra iPhone. Ja, gud ja. Investera en bra iPhone som tar schyssta bilder och släpp det där. Jag tror det är inte det som klassiskt misstag. Man tänker så här, den kameran, det är den som kommer göra
att
min Instagram kommer bli perfekt.
Nej, alltså har du en hyfsat ny telefon så kommer och dagsljus, då kommer det att lösa sig.
Ja.
Sen så vill liksom, om man du vet går in på och vill ha så här kort skärpedjup och du vet verkligen fota, ja visst, då kan man köpa en. Men,
ja.
Men det är inte kameran som kommer att göra skillnaden, det är fotografen.
Lite så. Du sammanfattade det väldigt, väldigt bra. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen tänker jag också på ja, men kanske på det där att just hitta det som engagerar. Alltså det kan ju vara de små sakerna, men att hitta det som driver liksom kommentarer och engagemang. Och det är ofta det banala. Herregud, det är liksom så här, ska jag välja ett par ljusrosa eller vita gympadojor liksom. Jag kan ju, ibland får jag ju så enormt mycket respons på just den typen av enkla grejer, för att folk älskar att engagera sig i ens vardag. Mm. Det är så här, ska jag ta en kaffelatte eller en cappuccino? Alltså det, du vet, de där enkla små vardagsbesluten.
Lätta
där man
liksom svar.
Inte, ja, lätta svar. Där man, så här, man vet ju själv. Jag kan inte heller så här, låta bli att engagera mig. Om någon står så här, vilken klänning ska jag ha? Den eller den?
Mm. Ja, då är alltså, man ju där.
Ja, då är man ju där. Ja, ja. Så liksom, tänk på det. För det är viktigt att ibland få det engagemanget och få folk att faktiskt skriva den där kommentaren. För det är så himla många som läser och skriver och konsumerar utan att like eller engagera sig. Och det är viktigt att få det engagemanget. Och sen tänker jag, får jag bara ge tre tips?
Du får ge hur många du vill.
ja, men ska jag säga, var bjussig och nätverka. Och det är faktiskt fortfarande efterlyser jag väldigt mycket. Jag tänker på det mycket nu i poddvärlden. Att det är så många gånger när man lyssnar på andra poddar och folk är lite snåla. Jag kan tycka så att det kostar liksom ingenting. Det är inte så att om du taggar någon annan eller skriver, säger att du hörde någonting i en annan podd, de kommer inte sluta lyssna på din podd och bara lyssna på deras. I så fall får du göra en bättre podd.
Exakt.
Alltså, exakt. Så här.
Samma sak med liksom länkar. Alltså ja. De kommer inte att lämna dig.
Nej, de kommer inte det. Och så här, boosta, hylla i det lilla och i det stora. Man behöver liksom inte skriva hyllningsinlägg till andra hela tiden. Det är ju härligt med sådana som gör det. Men att bara säga förbifart, jag kan tycka att det är lite trevligt. Det är liksom lite vett och etikett också. lite hyfs.
Hylla Magdalena.
Ja, men jag kan faktiskt tänka det. Det hade hon också tyckt varit viktigt. Och sen kan jag faktiskt också säga ett tips som hon var mästarnas mästare på. Nämligen att besvara kommentarer och mejl. Jag önskar att jag var bättre på det själv. Jag ska bli ännu bättre på det. Men det är ändå A och O för ett framgångsrikt företag. Och det är trots allt ett företag du driver här. Liksom. Att du måste ha världens bästa kundtjänst. Så viktigt. Och din kundtjänst är just att besvara. Om det så är sen kritik, ingenting. Din största kritiker kan ju bli ditt största fan om du bara ger den personen ett bra svar. Det är så ofta vi får liksom mejl till säker stil där man kanske ibland känner så här, åh, jag vet inte, jag snubblade förbi eran podd, men hon undrar, kan ni hjälpa mig med det här? Och så svarar man och så får man liksom dialog med den personen och det är ju helt underbart roligt, man har ju de mest lojala fansen där sen.
Absolut.
Så det tycker jag är så viktigt, ägna tid till det. Så försumma inte din inkorg på Facebook eller vad det nu kan vara. Och som sagt, jag skulle bli bättre på detta själv också. Men tycker inte du också det? Det är så viktigt.
Jo, men
likea kommentarer,
absolut.
Gå in och svara.
Men sen är det en liten fråga på den. Ska man svara på allt eller bara på frågor?
Jag tycker man kan svara på allt man hinner.
Mm.
Alltså att engagera sig. Ja, men börja med frågorna. Men engagera sig så mycket man bara kan. För det vet man ju själv. Alla vill bli sedda. Så det är så viktigt. Och sen, funderar på vad, ja, jag ska också säga ändå med säker stil där, att just hitta en bra partner. Jag vet att jag sa det tidigare, men jag vill ändå undersöka det liksom, att teama ihop sig, det är en sån styrka idag när det är så många solospelare i våran bransch liksom. Så himla viktigt. Jag kan också beundra de som slår sig ihop och liksom startar annonsnätverk, eller de som startar sitter på kontor ihop eller liksom, jag vet inte, vad tycker du? Blir folk bättre på det?
Absolut, absolut. Mm. Alltså det där ser vi ju bland våra medlemmar nu hela tiden. De fixar ju, de ordnar såna här mastermind-grupper, alltså, vilket är typ som lite kollegor, 2-3 personer som har en konstant löpande Facebook-dialog och som, ja, men som blir lite varandras bollplank.
Och ingen är bättre än just dem att komma
exakt.
På så här. Om du sitter, du kan få så 10 blogginlägg eller 10 stycken idéer för din Instagram om du bara käkar en lunch med någon.
Precis.
Det är ju så bra.
Jag tror man vet ju ofta att
alla älskar att ge råd till andra liksom. Det gör jag med. Det finns ju inget roligare än att coacha. Och du, när du kom hit nu precis till mitt kontor satt jag här med 2 tjejer som håller på att starta ett klädmärke och ett företag. Och varför var de här? Ja, men då var de också så här, hörde de bara av sig och sa, det vore så roligt om vi kan få sälja 40 minuter av din tid för att presentera vår idé och höra dina tankar kring marknadsföring, sociala medier och PR. Hur ska vi få ordning på det här? Mm. Och det är ju så här, det är ju jätteroligt. Mm. För att just när man inte heller är liksom en del av det, då kan man ju sitta där och bara bombardera dem med idéer. Och många där ute kan tänka sig göra det, tror jag. Absolut. Själv också. Mm. Så det tycker jag känns så viktigt och bra.
Jag tycker det var väldigt fint av dig att du tar dig tid att göra sånt.
Ja, men det, jag tycker det är så roligt. Det är så kul. Jag hoppas att såg de glada ut när de gick, tyckte du?
Ja, gud ja.
De var inte helt så här.
De gick ut och jag bara, trevligt att vi inte träffa er.
Alla hade fullt om att prata med varandra kanske.
Nej men alltså, vi hälsade ju aldrig dem då vi gick om varandra.
Aha, okay,
så det var
okay.
Det.
De var nog väldigt lite bara, liksom. Ja, vad bra. Och sen men gud, det är så mycket.
Du får skriva en bok.
Behöver jag inte, för du skriver ju den boken. Det är så
bra. Precis, jag tar dina tips nu.
Ja, nej men verkligen, jag ser fram emot din bok. Det tycker jag är toppen.
Tack.
Och också, det är så roligt att skriva böcker. Alltså tänk vad härligt när du står där på bokmässan. Du kommer älska det.
Ja, alltså just nu är vi inte vänner, jag och min bok.
Nej.
Men du vet, det är väl det är som alla relationer. Man går liksom i vågor.
Ja.
Men det är väl också så här, nu är det är ju upploppet nu. Nu ska man ju liksom sy ihop allting. Och då får jag så här, jag går igenom en liten skrivkrampperiod just nu.
Vad jobbigt.
Mm, det är lite jobbigt.
Men då har du säkert andra som du kan bolla med.
Ja, jo, visserligen. Men jag tror att jag vet ju vad, jag har ju det inom mig. Jag måste ju bara få ut det liksom.
Men det tror jag också här, att ventilera, att just, och vad gäller då gräsliga kommentarer, hat och allt, alla troll och liksom allting, att ha några så här som man kan ventilera med. Ja. Som jag har min fantastiska stora syster Ami, som jag också är i partnerskap med våra kokböcker. Vår senaste kokbok, gud, du måste få med ett extra den här. Den ligger här också någonstans.
Som jag är helt med. Värdelös på att laga mat.
Men det är typ 3 ingredienser.
Ja, bra. Det är precis rätt nivå.
Eller hur? Mm. You can't fail.
Nej, bra.
Nej, men liksom där också.
I will prove you wrong.
Ja, nej. Nej, men liksom att där Ami är så fantastiskt på det sättet att vi är liksom varandras ventil är väldigt mycket så här, trött bra. Vad jobbigt. För ibland så behöver man bara få ur sig det, och det kanske kan skönt att få ur sig det någon annanstans än i sin blogg eller sin Instagram. Att liksom ha några sådana här ventiler som man kan pysa över lite med. Och då gäller det att hitta någon som står ut med det då och få lyssna på det. Eller någon som man kan, som min syra, då kan jag lyssna på henne så hon på mitt och så blir det liksom, så är det kvitt.
Exakt, det blir jämna plågor helt enkelt.
Det är underbart härligt. För ibland så är det verkligen så, bara man får ur sig skiten och får prata av sig lite, så är det liksom så sant att delad börda är halva bördan.
Absolut. Tack snälla bara för att
Gud, är vi redan färdiga?
Ja, vi är färdiga. Vi måste gå.
Vi måste gå. Jag ska faktiskt hämta barn och annat smått och gott. Och ikväll så fortsätter arbetspasset. Så är det ju, eller hur?
Ja, absolut.
Mitt nästa arbetspass, nu är det hämta barn, så är mitt nästa arbetspass tror jag nog 10:30-11 på kvällen ungefär.
Oj, ja, jag ska moderera ett event nu, så jag tänker nog faktiskt vara lite ledig efter det.
Ja, men gud vad skönt. Ja. Det är bra.
Ja, tack.
Fast jag tror du kan ju skriva ett blogginlägg om det sen. Eller hur? Då är du inte ledig.
Det kan jag göra, det är sant.
Lycka till!
Tack så mycket!
Kul, och vi ses snart.
Det gör vi. Mm. Ha det bra.
Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det! Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten, så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida, Influencers of Sweden, eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.